Jag tackar för att jag kommer hit. Och det är väl en nåd att komma ut så här. Och göra det lilla man kan för Guds rike. Förra söndagen var jag i Hässleholm och predikade. Och något som grep mig när jag satt där nere. Predikan började och nå mot sitt slut. Vi var många äldre människor där. De har en ljusbärare som står nere. En väldigt enkel ljusbärare. Det är sand i en låda. Och i de här sanden sätter de ljus. Och där står ju ett stort ljus som det gör i alla ljusbärare. Som står i centrum i regel. Kristus symboliserar det. Men sen kan man på detta ljuset tända andra ljus och sätta ner här i sanden i detta fallet. Efter predikan satt jag och tittade på de här ljusen. De släcktes det ena efter de andra. De här små ljusen hade ju brunnit ner. Men ett ljus, det syntes lågan ännu över gruset. Och då kom det fram en man och några barn. Och tog de här andra nya ljusen och tände på den här lilla lågan. Det här ljuset som nästan hade brunnit ner. Och så plötsligt var det lika många ljus igen i den här ljusbäraren i sanden. Och jag tänkte det, är ju det du och jag vill vara. Vi många av oss tycker att vi har varit med så länge, snart är vi nedbrunna. Snart snäcks också vår låga. Men tänk. Om vi får med om det där till slut att någon kan komma och bli tänd genom oss. Den där lågan som var så långt ner. Den lite eftersloknade det. Men innan dess hade den fått vara med om att tända flera andra ljus. Och det sa för mig, hör du, så länge det finns en enda så är det inte hopplöst. Då kan Gud genom den tända nya. Och jag tycker det var hoppfullt. Det är det vi vill vara till för. Att Gud genom oss, så enkla vi säger, ska få tända någon ny som får fortsätta att brinna. Så verket är för att fortsätta. Den predikade för mig. Den här lilla lågan. Jag ska läsa dagens evangelietext från Lukas 22. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem, konungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är den störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som en tjänare. Välsigna de orden Jesus du lagt på mitt hjärta. Gode Gud, gör mig till en sån där låga. Jag vill längta alla efter dig Jesus. Som kan ha den värmen i oss att det fortfarande genom oss kan tändas nya liv. Nya lågor. Nya som kan brinna för ditt rike Jesus. Välsigna oss av den här stunden. Amen. Det var en kolossal mättad gemenskap kan vi säga som var här. Och det är rent ofattbart egentligen hur lärjungarna i detta sammanhang kunde börja och gräla med varandra om vem som var störst. De hade varit samlade kring det här nattvardsbordet när Jesus instiftade den heliga måltiden. Detta är min kropp som är utgiven för er. Detta är mitt blod som är utgjutet för er. Gör detta till minne av mig. Den här stunden då jag förstår deras tankar var, jag vet inte vad. Vad ska hända näst? Det är en sån oerhörd stämning här inne. På något sätt en helighet. Och med detta vet man inte vad de ska ta till, för de börjar sitta och gnabbas med varandra. Vem som är den största? De var klart väldigt spända på vad ska hända härnäst. Jesus talar om att han ska lida och dö och han ska uppstå igen. Och de fattade väl inte så mycket av det här. Men att de just nu kunde börja och gräla med varandra, det kom ju, tycker man, vid en alldeles tokig tidpunkt. Det ska man ju aldrig göra. Men att det kunde komma just där. Efter en av de där allra heligaste stunder de någon gång hade varit med om. Men vi kan ju tänka på det, vart historien igenom. När Guds elden har brunnit på ett särskilt sätt i bygderna, då har ofta djävulen kommit ut. Och folk har börjat gräla med varandra. Vem som har rätt. Eller vem som är störst. Så här ska det vara. Nej, så ska det vara istället. Så ska vi göra. Och det har kommit någonting som har tryckt ner. Gjort att välsignelsen kanske inte blev just det den skulle vara. Jag har en dikt jag har skrivit en gång som passar ganska bra idag, tycker jag. Frostnatt heter den. För i natten som gick, det var ju egentligen den första riktiga frostnatten. Var det inte så här uppe också? Dahliorna, de slokade om det inte hade hettat över dem. Och jag hörde min yngste grabb, han hade hettat över sina, men hade frusit ändå. Han bodde där lite kallare än där hemma hos oss. Och hemma hade de klarat sig. Men vi fick ut igår kväll och täcka över blommor och sånt. Frostnatt. Det kommer så ofta en frostnatt när allting i fägring står. Och det som växte och spirade, blott minnet sen återstår. Det kommer så ofta en frostnatt efter en solig dag. Och växten som stod i knoppningar i skörd för framtiden gav. Det kommer så ofta en frostnatt också under andlig vår. Och det som var sprött och knoppat snart visset och kraftlöst står. Det kommer så ofta en frostnatt också i ett helgat rum. Så rösten som tackade Herren blev besviken, sorgsen och stum. Det blev kanske bara en sommar, sen falnade glöden av. Blott därför att ord från vår tunga i värme och troskraften gav. Kanske år av glädje och möda tog hastigt och plötsligt slut. En minut av frost och kyla och tron på framtid dog ut. Det kommer så lätt en frostnatt innanför stugan stängda dörr. Och livets stora kärlek blir detsamma som förr. Några ord som skulle varit glömda blir sagda om igen. Och kylan kom helt nära och skilde vän från vän. Vi skulle komma med värme till denna vår frusna värld. Och hemmet, kyrkan, ja livet skulle vara en värmande härd. Vi måste fråga oss ärligt om Kristi sinne vi bär. Om elden som Jesus tände är kraften som driver oss här. Frostnatt, nu är det ju valtider. Vi märker det en enda gång vi öppnar tvn hur folk de... Det står någon vid något parti. De ska intervjua och tala. Och jag tänker, det är ju förskräckligt egentligen. Att de försöker ju bara att leta på fel till de andra. Hur lite misstag de har gjort så ska det förstoras upp och omtalas för alla människor. Det hade vi gjort bättre. Eller det här, det gjorde vi jättebra. Det är ju förskräckligt egentligen. Tänk om man kunde säga att, hör du, till motståndaren, det här har ni faktiskt gjort så bra så vi skulle inte klarat av det bättre. Tänk om de hade varit så härliga. Men man hör ju aldrig att de kan ge upp de andra motståndarna en uppmuntrande ord på något sätt. Det gäller bara där att granska och leta fel och trycka ner. Vi är bäst. Vi är störst. Vi klarar det bäst. Rösta med oss. Igår så hade de en tävling i Osby med växtmästaren. Den återkommer vartenda år. Vem har den längsta solrosen? Vem har den största blomman? Jag vet inte vem som vann och hur stor och långa de var. Men jag tänkte det hemma. Jag sa till mina barnbarn, flickorna på gården, att vill ni tävla så ska ni, får ni göra det. Ni får klippa en solros där hemma. Men de dök inte egentligen. Så de gjorde inte det. De hade inte tid heller. För det är någon som står där och är 4 meter hög i det allra närmaste. Och det är en ganska bra höjd. Det är en ståtlig liten planta. Men den har inte blommat. De har inte blommat. De här långa solrosarna, där finns ännu bara en liten, liten knopp. De bara står där egentligen och suger ut kraften av jorden för sin egen del. Men de kan aldrig, kommer aldrig att kunna fröa. Det kommer aldrig att kunna skapas nya solrosor genom dem. Nya solrosliv på något sätt. Men jag var igår och hjälpte den ene grabben på ett ställe där vi rullade insulagebalar. Och sen en människa som har en väldigt fin trädgård. Jag beundrade trädgården för det är så fin. Men den blomman som tog min uppmärksamhet till sig, det var en solros som var kanske 30-40 centimeter hög och stod i en grushög. Inte alls där den skulle vara klart, och den hade en liten pinne som stöttade sig. Men den blommade. Och kunde klart vara så att den kunde sprida sina frö. Man kan ju säga att den levde inte förgäves. Men de där stora jag har hemma, ja, de kommer att vissna ner och de har levt alldeles förgäves egentligen. Liksom har vi där hemma ett körsbärsträ som växer så fantastiskt fint. En trädgårdsmästare kunde kanske säga att det är verkligen livskraftigt, vilket träd du har. Men det är bara ett fel, det blir aldrig några körsbär på det. Men vid sidan om det så står det ett äppelträ. Ett som, ja, det var väl inte högre än så här. När Gudrun drog fram och det blåste det kul och låg på marken. Och jag tog och satte en större vid sidan om och reste upp det och band upp det och tänkte kanske det överlever. Och det gjorde det. Det har fått stora angrepp av vad vi kallar för kräfta i stammen. Har aldrig repat sig så där ordentligt. Men varenda uns kraft det suger upp av jorden lägger det på frukten. Klena grenar hänger uppifrån och ända ner till marken. Ynkligt klena grenar, men de tål tyngden för de kan böjas. De är mjuka. Däremot det andra trädet, all kraft det kan suga upp det lägger det på sig själv. För att glänsa och lysa. Men andra lägger allt på frukten. Vi ska leva så att vi kan bära frukt, säger Jesus. Att vi kan sprida hans rike på jorden. Det är inte bara tal om att du och jag, vi ska dra allt till oss. Utan vi ska kunna dela med oss. Tänk Jesus. Han kunde två lärjungarnas fötter. Han uppträdde aldrig som någon som där som tryckte ner. Han var den där ödmjukaste av alla. Han böjde sig ner för två lärjungarnas fötter. Och den säger han till oss, det ska ni också kunna göra. Där ödmjukheten. Välsignelse säger de, den kommer alltid underifrån. Man kan aldrig välsigna en människa uppifrån. Det är alltid att komma underifrån och lyfta upp. Då kan vi bli till välsignelse. Inte när vi säger som Edvard Persson sa en gång, allt ljus på mig. När han spelade in sina filmer, säger de. Allt ljus på mig. Utan vi ska kunna sprida ljuset och värmen. Det gjorde väl också han förstås. Men han brukade säga det, sa de under filmerna. Allt ljus på mig. Och Petrus han protesterade ju där, och jag förstår honom. Det finns ett ord, eller några ord i den här texten, som jag har strukit under med dubbla streck. Och det är när Jesus säger, men med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda. Och jag tycker att det är, meningen har egentligen varit något som har gått som en röd tråd genom predikotexterna många söndagar nu. Med er är det annorlunda. Störst är den som tjänar. Den som ger sitt liv för sina vänner. Den är störst, säger Jesus. Och han vänder ju upp och ner på så väldigt mycket. Den som är störst, han är den som är alla tjänare. Och tänk när han gick så långt som vi läste för några söndagar sedan. Så där, han är i templet och undervisar och där kommer överste prästen fram. Den högste teologen kommer fram till honom. Och snickaresonen säger till dem, hör du, tullindrivare och horor kommer för in i Guds rike. Ni står där ödmjuka och stolta. Ni måste kunna böja ner för att hjälpa folket. Det är inte tal om att suga ut. Det är tal om också att ge ut. Och tänk när Jesus han sen kommer om förlåtelsen. Andens frukter var ju temat för några söndag sedan. Och det talas om förlåtelsen. Jag tror det är en stor andens frukt när vi kan förlåta. För det är inte lätt alla gånger. En del människor är väldigt svårt för det och andra har kanske lite lättare. Vi har väl vissa saker i våra gener och våra arvsanlag. Hur det inte vårt sinnelag är. Sen kanske en del får kämpa mer än andra för det. De lärde i Israel, de hade ju lärde ut att tre gånger ska ni förlåta. Sen räcker det. Och Petrus han menar att ja, vi följer Jesus. Vi måste ju vara lite bättre. Han tog till mig sju gånger. Fullkomlighetstalet. Och Jesus säger inte sju utan 70. Håll lite räkning på det. Det ska vara in i ett liv. Ett sätt att leva. Ska förlåtelsen finnas. Håll inte räkning på det. Det ska bara vara en del av ett liv. Det här att kunna förlåta. Vi ska präglas av Jesus. Och sen kom den här texten för några söndagar sedan om medmänniskan. Ja, det var förra söndagen. Medmänniskor skulle det vara. Och han kommer med det här att om någon vill att du ska gå med en mil. Det var de romerska soldaterna, de som kunde begära det av folket. Hör, det bär min packning en mil nu. Och de var tvungna att ställa upp en mil. Men Jesus säger till dem, hör ni, om de bär om en mil, hör du, gå två med dem. Och gör det med glatt sinne. utan att knota och klaga, tag och tro. Kommer den fattig människa till dig och frågar om vi låna, du ska inte säga nej. Om man behöver det, så ska du vara villig att hjälpa. Och vill du begära din livknäda genom skjortan mig? Var inte knusslig, säger han. För med er ska det vara annorlunda. Med människan. Med er ska det vara annorlunda. Och här kommer han med samma sak igen. Om tjänandet. De här orden. Med er ska det vara annorlunda. Och man måste ju ställa sig den där frågan. Är det annorlunda i mitt liv? Har Jesus fått komma in så i mitt hjärta så jag kan säga att mitt liv är annorlunda? Att han har fått forma om mig så här inne. Det står ju att han vill förnya våra tankar. Det tar väl tid. Men jag vill be till Gud, Gud gör mig annorlunda på det här positiva sättet. Att jag med mitt liv kan tjäna dig. Det är oerhört viktigt vad vi säger. Men det är ännu viktigare vad vi gör. Folk läser oss som en uppslagen bok. Ni är Kristus brev, säger Paulus. Skrivna med Jesu dyra blod. Och människorna i samhället, om inte märker det, så läser de våra liv. Är vi Kristus brev? Säger de som de sa om gamla Vendla hemma i missionshuset, att hon är annorlunda. För hon talar bara gott om alla människor. Hon har alltid något gott att säga om Jesus och något gott om alla människor. Hon var annorlunda. Och ännu så många år efter att hon har gått bort så träffar man människor som sa, jag ser Vendla. Hon hade ett gott hjärta. Är det någon som var kristen så var det gamla Vendla, säger hon. Nu när andra människor blev gamla då tänker de på henne. Hon var verkligen ett föredöme för oss. Det var aldrig några stora ord. Det var aldrig några höga ljud. Det var en stilla, tyst bön i bänken då och då. Men när hon tog den i handen så var det alltid ett gott handslag. Det fanns kärlek och värme i det. Och det betydde så väldigt mycket. Och de första kristna sägs det, de sa oss att de älskar varandra. Det är en ande och en själ i dem. Och folket såg det. Och om vi älskar varandra, säger Sten, då ska världen förstå att vi är Guds barn. Det finns något särskilt, därför att de är annorlunda. Och tänk, Jesus, han är mitt ibland oss. Han säger det här. Men jag är mitt ibland er. Som en tjänare. Det var inte bara det här året vid detta tillfället. Vi läser ju ofta att det är Jesus. Där två eller tre församlade är mitt ibland dem. Men han är där som en tjänare. Han tvättade lärjungarnas fötter en gång. Slavens uppgift. Det är ingen fin person skulle ta vilja göra. För det var ju simplaste som man kunde göra. Så var det att tvätta fötterna. Men Jesus sa nej vid varenda sammankomst. Och hon vill inte bara tvätta våra fötter utan bara tvätta oss rena i sitt dyra blod. Det är det han älskar att göra när han får rent för oss. Genom förlåtelsen. Det är det han vill göra framför allting annat. Vill göra oss på något sätt annorlunda. Paulus skriver ju om att vi är lemmar i samma kropp. Och tänk, den här mångfalden, den skulle ju berika. Och vi har så lätt många gånger på att se snett på varandra. De där, de gör lite konstigt. Men en sak måste vi vara noga med, som det står här i rubriken. I Kristus. Enhet i Kristus. I all enhet måste ju Kristus vara i centrum. Men sen kan lemmarna vara olika. Men alla lemmar måste ha Kristus som centrum. Där samlas allting. Där ska signalerna gå utifrån. Och komma in. Där måste det finnas kommunikation. För det ska fungera. Jag tänkte på det när du pratade om orgeln här nu. Att så ännu fungerar inte kommunikationen. Därför kan jag inte använda det. Jo, det hjälper ju inte oss, du och jag, om vi är aldrig så fina och kan aldrig så mycket. Om inte kommunikationen med Jesus fungerar i våra liv. Vi talade här om att jag hade ju ligget inne på lasarettet för lite sedan. För jag hade ju ramlat och brutit några reben och fått lite skavanker. Så jag fick vara lite grann. Och då fick jag såna där starka piller. För att jag inte skulle känna smärtan. Och doktorn sa till mig att du har precis lika ont. Men du känner det inte. För de här pillerna tar bort kommunikationen. Kommunikationen bryts av. Du känner inte smärtan, men egentligen har du precis lika ont. Och ibland tänker jag som så, kan det vara så i våra kristna liv att kommunikationen, det har kommit något främmande in i våra liv som gör att kommunikationen med huvudet som är Kristus inte längre fungerar som det skulle göra. Vi känner inte smärtan över att våra bönhus blir står mer och mer tomma. Vi känner inte smärtan att människorna vandrar borta från Gud. Och vi kanske känner inte den där rätta glädjen heller när vi hör att där händer det någonting borta. Där går väckelsen fram. För det kommer in lite av avundsjuka i oss. Varför händer det inte här? Varför händer det inte hos oss? Kanske är det någonting främmande ämne som har kommit in. Något som inte skulle vara där. Som gör att kommunikationen stannat av. Bönen fungerar inte som en kommunikation på många sätt. Men det finns också Gud kan kommunicera med oss på andra sätt. Plötsligt kan han tala till oss. Och det går en ständig, som Frank Mann säger, det går en ständig signal mellan Gud och mig. Brukar han tala om. Hur ofta ber du, var det någon som frågade honom. Hur många timmar om dygnet ber du? Han sa, jag funderade lite. Sen sa han, jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men han sa 12 timmar eller någonting sånt där. Men sen tänkte han efter att nej, det var nog fel. Jag skulle sagt 24 timmar. För även när jag sover så ber Guds anden för mig. Så det finns en ständig kommunikation. Och det är nog ganska viktigt i våra liv. Och den här pillen jag fick, den var ju så, den gjorde ju att egentligen hela kroppen stannade av på något sätt. Och den fick jag piller för att den skulle komma igång igen och sånt där. Men jag tänker ibland, det kanske kan finnas någonting som gör att den här kommunikationen inte fungerar. Kanske är det svårt med det här tjänandet som Jesus talar om. Att komma som en tjänare. Det är nog inte så lätt för oss, det tror jag inte. Funktionerna stannar av. Paulus skriver i Korinthierbrevet 3:3. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och ni lever på ett vanligt mänskligt vis? vanligt mänskligt vis. Det är detsamma här han skriver att ni ska leva annorlunda på något sätt. Det ska finnas en djupare kärlek, en djupare gemenskap. Kristus binder oss samman på ett sätt. Och alla känner den där dragningen, jag vill komma så nära Jesus jag kan göra. Då först kan mitt liv nog bli annorlunda. På det sättet han önskar. Då kan jag leva i hans vilja och bli ett redskap för honom. Jesus han bad ju i den där bönen sist. Gud låt dem bli ett. Liksom du och jag är ett. Ska jag och dem bli ett. Jag tänkte på det ibland att Jesus han fick också veta vad det var att inte bli bönhörd. Ja, Gud hörde klart bönen, men han fick inte det svaret han önskade att de skulle bli ett. Så mycket strid och elände som har funnits ibland Guds barn. Han kan bada om det. Och Jesus fick också känna vad det var att inte bli bönhörd. Inte det ens en gång var främmande för honom. Det tänker vi annars att det var. Men inte till och med det fick han veta. Det var ju pingstkonferens nu i Stockholm. Och den där pastorn för den där väldiga kyrkan i Seoul i Korea. 810 000 medlemmar. Det är inte lätt att tänka det bara. Det var nästan så många som det finns i hela Småland. Jag vet inte. Men jag skulle tro att det ligger där omkring kanske. 810 000 medlemmar i församlingen kan fungera. Och han hade fått frågan där. Varför? Eller vad är receptet för att växa på det där sättet? Alla önskar ju det. Men jag tror aldrig vi kan ta efter precis allting. Det går inte. Det är lite olika på var plats. Men han hade fem punkter där vid. Och det första var bibelcentrerad tro. Att Guds ord och Bibeln, det var det som gällde. Centrerat på Jesus. Och det tror jag är oerhört viktigt. Nummer två, så har han bönens betydelse. Och det är inte någon enda av oss som säger att ja, det är självklart. Bönen i Guds församling. Andningen. Skulle andningen slopas, sluta, ja då blir vi tröttkörda med en enda gång. Om inte den fungerar. Hur ska en församling kunna fungera om inte lungan fungerar? Men sen där tredje sa han kristen karaktär. Och det kanske jag tyckte var lite förvånande. Kristen karaktär. Kan man inte översätta med det ordet, men med er är det annorlunda. Att man lever ett Kristus liv i vardagen. Att det är så oerhört viktigt. Jag skulle väl tro det var något det här menar med det här kristen karaktär. Och sen som fyra kom andens enhet. Och som fem kom mission. Men det här att det är så viktigt med kristen karaktär. Hur du och jag vi lever. Om vi är tjänare eller vi är herrar där vi går fram. Han som kan säga jag har all makt i himmel och på jorden. Tänk han böjde sig ner och tvättade fötterna på en lärjunge. Som någon dag efter skulle förneka honom. Ja, till och med Judas Iskariot var med i den där skaran. Och Jesus tvättade hans fötter. Tänk vilken kärlek han visade. Men med er är det annorlunda. Med oss ska det vara annorlunda. Jag tror det är någonting att tänka på egentligen. Att tro och liv, det hör samman. Tro utan liv är dött. Och liv utan tro, det leder aldrig till Guds rike. Tro och liv måste vara som två knäppta händer. De måste höra samman.